Podplay.
Hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Och jag som håller i trådarna heter som vanligt Hasse Brontén. Polisen Johan jobbar vanligtvis, eller han jobbar nu i Göteborg. Vi kommer börja avsnittet och höra om ett rån. Vad lärde sig Johan kring den händelsen alldeles strax? Vi pratar vidare på Patreon givetvis, och vill du höra bonusmaterial så finns det en hel drös av sådana på patreon.com/snutsnack. Så det är bara att ta sig dit om du är nyfiken kring det. Annars finns vi såklart på sociala medier. Nu vill jag att du tar det försiktigt där ute, och så hoppas jag såklart att du får en trevlig lyssning.
1310
Odengatan kom.
Ja, det
är uppfattat.
Vi tar det.
Bra, klart slut. Ja, då säger jag välkommen till podden, Johan.
Tack så mycket.
Vi har ju snackat lite här innan vi började spela in, och jag vet ju att du är on the west coast, som man säger.
Ja, jag är i Göteborg, i nordost.
Ja.
Vet du det?
Är du bördig också från trakten?
Ja, jag är född och uppväxt och boendes på Hisingen. Så att, alltid varit nära Göteborg då, förutom studietiden som jag var i Umeå.
Ja, så det blev ändå en ganska lång resa då, ända upp till Västerbotten där.
Ja, det var det. Och det var andra kullen bara som var där uppe. Så att 2002 i januari så flyttade jag upp till ett snöigt och vintrigt Umeå.
Ja, då är det både mörkt och kallt där uppe.
Ja, det var det verkligen.
Mm. Ja, min fru är från krokarna där, så jag har viss igenkänningsfaktor.
Ja.
Hur var det då? Liksom, jag tänker att det var långt hemifrån. Ja, men det är ju långt hemifrån, men att plugga så där en bit hemifrån. Hur var det?
Ja, det var nog väldigt lärorikt, för att säga så här efterhand. Jag vet att jag gick redan efter några veckor eller någon vecka och fiskade lite efter om man kunde få byta studio för att komma närmare hem och så vidare. Men det var locket på där. Man fick finna sig i att vara kvar, vilket jag är jättenöjd med så här efterhand. Men det var speciellt. Jag bodde i ett rum i en lite större lägenhet som jag delade tillsammans med en annan kollega som faktiskt är lokalpolisområdeschef idag. Mm-hmm. Så att vi trängdes in där på, jag vet inte vad vi hade, 15 kvadrat kanske. Och sen, inget socialt skyddsnät runt omkring sig, utan man var liksom lämnad till studietiden. Så då, man fick bli vuxen fort där.
Ja.
Det var bra.
Men den Johan då, det är ju 20 år sedan, Johan för 20 år sedan liksom, vad hade du för tankar kring det här nya yrket som du skulle liksom kasta dig in i?
Ja, men jag hade väl drömmen om, för mig var det mycket blåljus, alltså polisbil, larm och stora händelser, sådär, som det var det som låg framför mig och det som jag lockades av, måste jag säga. Och hela vägen in i yrket, jag jobbade innan det här som på nätterna på en bensinstation här i Göteborg, och så var det en natt där som jag blev rånad då i butiken där. Det var väldigt jobbigt, ska jag säga.
Hur gick det till, det rånet?
Ja, det var mitt i natten. Jag stod med tidningar och bullbak och allt vad som ingick, och så kom det in tre maskerade och beväpnade personer då som genomförde det här rånet. Och jag var ensam anställd i butiken. Det var två stycken till i butiken, men de var inte anställda. Det gick väldigt fort. Jag fick en rånare på varsin sida av mig och sen som plockade gods då. Och jag larmade såklart när de hade lämnat och så vidare. Och efter ett par minuter så kom första polispatrullen dit. Och jag vet att den tacksamheten jag kände då och fick mig i viss mån mot polisyrket några år senare. Då. Så att, det var en hemsk händelse som ändå ledde till någonting positivt i slutändan.
Jag tänker på att bli rånad är ju en upplevelse som inte alla får vara med om, som tur är då. Men hur reagerade du? Hur reagerade din kropp på att bli rånad? Liksom?
Verkligen. Jag kan nog i princip i detalj minnas vad som hände. Men det som hände först var att jag agerade väldigt rationellt. Jag gjorde precis liksom vad jag hade blivit lärd att göra. Människor larmade, jag såg till att ha ordning på bullarna. Vet du, det var viktigt för mig efter rånet. Jättekonstigt alltså. Men sen vet du, när polisen kom in så bara föll ihop som en fläck alltså, på golvet. Och det är en chockreaktion som träder in då såklart. Och sen lugnade ner sig lite grann, men sen tog det tog faktiskt flera år innan jag slutade reagera med is i magen på plötsliga ljud och sådär. Så att det var, det där är inget jag önskar någon faktiskt. Men det är klart att idag och även genom yrkeslivet här så har det väl varit en viss styrka att haft med sig det här minnet då, för att jag kan verkligen förstå mig på hur målsägare ibland kan känna och sådär.
Just det. Det kan jag tänka mig att det kan ha finnas ett värde i det.
Ja.
Vet du vad som hände med rånarna? Blev de, fick man tag i dem? Eller?
Nej, det fick de inte. Jag vet att en kollega ringde och berättade att men nu är det någonting på spåret här och så vidare. Då blev jag väldigt hoppfull och glad, och sen så rann det ut till ingenting tyvärr då. Så att det är också blir ouppklarat.
Av ren nyfikenhet, och du berättade att rånarna då hade koll på dig och sen tillgrep man gods. Vad stal man från en bensinmack på den tiden?
Man stal cigaretter, och man stal kontanter. Vi hade ju kontanter på den tiden. Det var inga stora summor, men det fanns ju ändå kontanter. Så det var väl det som man rev ner, kom ihåg, ifrån kassadisken där.
Vi har en liknande historia faktiskt. Nu kan jag säga fel om jag kallar henne för Sara, men en gäst. Hon blev också rånad när hon jobbade i en butik. Sprang efter, och sen kom polisen, och då hade någon av poliserna sagt, men vet du, du sprang efter och du kanske borde bli polis själv. Och tänkte hon, ja, kanske. Och så blev hon det.
Ja. men det, så kan det ju vara, absolut. Men, det,
men du sa jo, att man, det ändå triggade dig lite, att liksom polisyrket lockade lite efter det.
Ja, hela egentligen från gymnasiet och lite innan dess så var det mot journalistyrket jag sökte mig. Men det ena gav det andra, och det här var väl kanske lite jag alltid tyckte om att liksom hjälpa till och vara en del av ett större sammanhang. Och då, det här var väl kanske det som fick mig att söka mig mot yrket i alla fall. Då.
Jag tänker, finns det inte, du nämner där tankarna kring att börja jobba som journalist, att det finns vissa likheter. Jag tänker på när, var och hur och varför, och liksom de frågorna som man ställer som polis är ju inte helt olika det en journalist kanske ställer ibland, även om syftena då kanske är lite olika.
Nej, men det finns mycket likheter, och jag kan ju tycka att jag än idag har stor glädje av mitt skriftspråk bland annat då, som är gott. Så att och även kontakter med människor. Jag vet, jag var utsänd som reporter för en lokal innebandytidning och gjorde reportage från olika tävlingar och så där. Det var också liksom att höra folk på sitt sätt och liksom få sina reportage hem till redaktionen där. Så det var, ja, det finns absolut likheter mellan yrkena.
Du berättade också att du fick en liksom förståelse för kanske nu för senare i yrket om målsägande och deras reaktioner och så här. Men hur blev du bemött som målsägande själv av poliserna då? Kommer du ihåg hur de tog hand om dig så att säga?
Alltså, det jag minns var att blotta åsynen av en polis kändes väldigt omhändertagande. Och sen blev jag sannolikt hörd där och då. Jag vet inte om jag blev hörd i ett senare skede. Jag har de där förhören någonstans, men och sen var det liksom inte så mycket mer. Jag ska inte klandra polisen på något sätt där, men det var det jag minns var att man hördes liksom en eller kanske två gånger, och sen så var det inte så mycket mer. Det blev väl slut på uppslag kanske och sådär.
Ja, vilken traumatisk upplevelse att behöva bli rånad. Men du sa att du hade de här ganska stora händelserna i tankarna när du gick in på utbildningen och sådär. Hur blev det av dem då när du kom ut?
Ja, men de... Alltså det var ju lite... Jag ska nämna det lite grann. Man kom på den tiden då, 2004 i januari, så var jag aspirant och fick börja på Hisingen då, som var mitt stora mål att komma till. Och då blev man väldigt väl omhändertagen. Eller jag blev väldigt väl omhändertagen. Jag var yngst då och jag var ung. Lite annan struktur idag, men då var jag ung. Och fick väldigt god hjälp av min handledare då, som heter Britt, och som min instruktör Fredrik. Och de två de har betytt jättemycket, måste jag säga. Även idag, framförallt Fredrik då, som hans sätt att hantera avrapportering och säkerhet, det är någonting som påminns, eller som jag påminns om varje vecka fortfarande. Så det är jäkligt häftigt. Men man kastades ju in i det här då som aspirant, och sen gick man ju från en dag till en annan, så blev man ju assistent på samma turlag. Mm. Man hade ju liksom, man visste ju direkt vart man skulle få fortsätta. Och det blev ju också lite annat. Man blev liksom en del av gänget från start. Idag så vet man ju att de kommer försvinna iväg ett år innan de ens kan komma tillbaka, och då behöver de inte komma till samma station eller turlag ens en gång. Så att man var ju snabbare upp eller infångad liksom i familjen där. Det var väldigt bra. Och sen de första åren var intensiva, dels med liksom livet som polis. Man får se samhället från den sidan, och vi hade ett gäng då, Backa-gänget som det heter, eller hette de, etablerade sig. Vi hade mycket inkörningar, mycket efterföljanden och sådär som jag upplevde åtminstone var ganska, det blev en stor skillnad mot tidigare om man lyssnade då på de äldre kollegorna. Det hände väldigt mycket i Göteborg och på Hisingen under de åren. Så att nej, det var spännande.
Jag fick bara en spontan tanke nu tillbaka till dina bullar där. Det var en liten återkoppling. Men det där har man ju sett även hos polisen när man gör vissa saker, att man prioriterar fel. Jag vet till exempel efter skjutningar så har ju poliser gått och plockat tomhylsor. Liksom.
Ja.
För att det är så man gjort hela tiden, det här repetitivt. Liksom. Och du har gjort dina bullar och du vet att de måste göras, men snart kommer de och köper det. Det är lustigt hur den mänskliga hjärnan fungerar där.
Ja, jag tyckte det var jättekonstigt hur mycket energi jag la på att inte bullarna skulle brännas vid. Alltså på riktigt i det sammanhanget liksom. Men man gör ofta kanske vad man har blivit lärd, och det sitter någonstans i ryggmärgen och återgår till någonting som man är trygg i. Jag visste ju att bullarna skulle fixas liksom.
Det bara dök upp i mitt huvud. Det är spännande där precis hur man bara, det man vet att man kan göra, har gjort repetitivt, det gör man liksom. Så, ja. Intressant. Förlåt, det var bara en tanke jag fick där.
I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester. Jag drömmer skärgårdsdrömmar och seglar ut i
svensk sommar. Mix Megapol. Okej, Hisingen då, det har ju blivit mer på tapeten. Jag menar, Biskopsgården ligger ju på Hisingen, va? Och där har det hänt grejer, men det är lite mer i närtid förvisso. Men, men ändå, du menar att det har eskalerat där?
Ja, men våldet har blivit grövre. Jag vet, inför den här intervjun så funderade jag lite grann kring vad mina minnen är från den tiden. Och vi hade ett mord, vet jag, och det kommer jag liksom ihåg. Det var en kille som var inrullad i en matta, i missbruksmiljö. Så att det var liksom en stor händelse då. Idag så passerar de lite mer förbi, nästan obemärkt ibland. Det var mycket biltjuvar, Ford Escort bland annat, kommer ihåg. Man fick lära sig från de äldre att man alltid skulle titta efter. Och, jag upplevde att det var fler gråtjuvar med lite missbruksproblematik då med ålder än vad det är idag. Så att det är klart att det har förändrat sig ganska mycket.
Det var lättare att sno en bil på den tiden. Det var,
ja, precis.
Komma in i dem och hålla på. Allt var ju liksom lite mer... Det är så digitalt idag allting.
Ja, alltså det fanns ju en annan typ av kriminalitet då. Det måste jag ändå påstå och så där. Och det var rätt nyttigt. Man fick lära sig liksom utav de äldre att titta efter det här och så där. Så att, sen var det en del ärenden såklart som man kommer ihåg med mer. Men ofta är det är lite tragik och så där som har suttit sig ordentligt, får jag säga.
Ja, det är intressant att det ofta är det, men det är för att det sticker ut och det blir känslomässigt mest laddat liksom när det är dramatiska och tragiska händelser. Men när vi pratades vid innan så sa du så här, men jag funderade lite på vad jag varit med om. Men så frågade jag min fru och hon hade några tankar.
För det hon har varit med hela resan. Jag träffade henne på gymnasiet, så hon har god koll på det här. Hon sa direkt, så sa hon det här med tåget. Så då fick jag tänka till lite grann, vad var detta nu då? Det var ett ärende, vi fick larm om att några personer befann sig inne på en banvall då, inne på en rangergård. Och att man har sett en ljusbåge. Jag visste inte riktigt vad det här innebar, ska jag säga, men jag och kollegan, vi tar oss dit, vi ligger väldigt nära och kommer in då på spårområdet och hittar två personer bredvid ett stillastående tåg då. Den ena är avliden direkt, oerhört tragiskt då. Den andra personen lever och vi, som jag minns det då, så kom ambulansen och man lastade honom omedelbart då. Sen fick vi köra framför ambulansen till Sahlgrenska för att bereda väg. Och så var det inte mer med det. Vi fick veta sen att man på den tiden då man liksom visade upp att man hade vågat vara på annorlunda platser. Det kan handla om trafikskyltar eller tunnlar. Så det var ganska oskyldigt. Och de här hade då varit nära järnvägen, för nära spänningen då ovanför tågen. Men efter allt det här, sen så dröjde det något halvår eller år var det kanske, så kom han tillbaka hem till Göteborg. Då hade han varit det var Linköping va, när han brände, de som är så skickliga att hantera brännskadade människor.
Hur
som helst, han kom tillbaka och besökte oss på polisstationen och var såklart märkt utav vad han hade varit med om. Men också oerhört tacksam för den hjälpen han fick. Och det är verkligen ett minne som sitter kvar. När han kom tillbaka där och berättade liksom om vad som hade hänt och sådär.
Jag pratade med en gäst om det här med att hjälpa människor. Ofta så kommer man ju fram som polis till människor som inte kanske ens vill ha polisens hjälp. Men ibland så kommer man till sådana händelser som du beskriver, när man är då kanske man är närmast platsen. Men det man gör kan ha en oerhörd impact liksom på människors liv alltså.
Ja, verkligen. Hur man agerar och liksom ibland kanske bara en trygg famn och landa liksom, så att det vi gör betyder jättemycket för väldigt många. Det är jag ganska säker på.
Men det som är intressant här är ju någonting som nästan aldrig sker egentligen inom polisen, och det är ju att få feedback på de ärenden man jobbar med. Man åker på minutoperativa händelser och man griper, kanske det är någon olycka, det är en trafikolycka, det är i Göteborg kanske spårvagnen, vad vet jag. Men man får ju aldrig egentligen någon återkoppling hur det går.
Nej, väldigt sällan. Jag vet inte, det kanske är sunt också, men ibland så är det skönt, framförallt när det går åt det hållet då, man får liksom en positiv, det här var ju fruktansvärt det som hände, men sen så utifrån förutsättningen så blev det ändå någonting fint i slutet där. Så att,
hade du ägnat tankar åt den här killen som ni hittade där? Såg att han var allvarligt skadad när ni hittade honom?
Ja. Jag vet inte hur många. Det var det för spänning, men det är väl 13-14 000 volt i de där ledningarna. Så att man blir ju oerhört svårt skadad om man hamnar i närheten av de där ljusbågarna då, som han hade gjort. Och han var brännskadad. Jag vet att han var brännskadad på höger sida av kroppen, och det räddade honom, om inte jag missminner mig. Sjukvården och snabbt agerat, så fick han fortsätta då. Det var väldigt skönt.
Jag tänker på det här sättet du berättar att ni banar väg för ambulansen. Spontant tänker man på, men vänta här nu, ambulansen har ju också liksom ljus och ljud för att liksom få fri väg så att säga. Men det kanske går ännu smidigare om man har en ytterligare ett fordon framför som banar ännu mer och plogar.
Ja, liksom. Det är mycket bättre. Alltså de har ju rätt att påkalla fri väg, men det är ju inte riktigt samma sak som att alla lyssnar till det. Så att vi åkte hela tiden en korsning framför. Och det gjorde, jag vet att ambulanspersonalen var väldigt nöjda med det också. Jag säger inte att det var avgörande,
Nej.
men det är klart, gav det någon eller några minuter mindre tid i ambulansen så är det jättebra. Så det minns jag också, för det var nog första gången som jag minns i alla fall att vi skarpt gjorde det på det viset.
Jag kommer aldrig ihåg att det inte var min tid därför att vi övade sånt eller sådär, utan det var mest att
Nej.
man övade friväg bara för sitt eget fordon, så att säga.
Jo, idag är det ju motorcykelförarna som har det som sin funktion när det är stora, ja, när det är statsbesök och annat. Då kör de ju mycket på det viset, men inte vi som jobbar på ordningen, inte vana vid
Efter den här första tiden då på Hisingen, hur länge blev du kvar på den första stället där du efter aspiranten?
Jag var kvar där i 5 år, till 2009. Det är väl, jag ska inte säga de bästa åren, men det är åtminstone de åren som har format mig allra mest. Och det var också det var en annan tid. Vi hade ju inte mobiltelefoner på den tiden. Man hade ju hifi-enan då som varje bil hade en telefon kopplad till sig. Det var ingenting som man hade på individnivå.
Var det sån Ericsson eller?
Ja, visst. Och jag hade en kollega där som betydde jättemycket, Per Krebs. Han hette sen Nattvid och han gick ju bort för 5 år sedan i samband med yrkesutövning. Men han betydde oerhört mycket för mig i de åren. Och han hade bland annat som krav att man skulle kunna mobiltelefonnumret till alla radiobilar.
Oj.
Så att det var, ja, men det var viktigt att man gjorde rätt. Man sa rätt på radion. Hade man radioplats så var det jätteviktigt. Och det fanns mycket regler som man fick lära sig. Som jag då tyckte jag tyckte inte alls var konstigt. Idag är det inte riktigt på så vis. Men
Nej, jag
och
såg.
även,
Ja, förlåt.
ja, men även när vi träffades, då hade man inte koll på vad kollegorna hade gjort de andra dagarna. Idag vet du ju allt om du följer någon och inget om du inte följer någon. Så då satt man ner och man pratade om livet och vad du gjort de här dagarna och så vidare. Idag är det lite flyktigare. Så det var väldigt en fantastisk tid måste jag säga. Där.
Ja, det är riktigt intressant. Jag började kolla, jag och min fru kollade på första avsnittet av det här. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Jo, Kompani Svan heter det. Det är Gunde Svan och Micke Tornving som har ett gäng då celebrity svenska som ska göra typ lumpen, men det är ju, ja, det är någon variant av det. Men det handlar ju om det här som man gör när man gjorde lumpen. Jag gjorde lumpen i alla fall. Man skulle ju bädda sängen och ordning i sitt skåp och allting. Det här byggde man ju från början bara för att man sen är det viktigt att ha ordning på allt. Alltså när man
Ja.
är i det militära. Och det finns ju faktiskt vissa kopplingar till att ha ordning och reda och vapenhantering och sånt till det polisiära, även om militär och polis inte alls kanske jämförbart så. Men det är ju det här som du berättar, det här att kunna de här detaljerna och allting från början. Det finns ju någonting nyttigt med det.
Ja, det var jättenoga. Jag vet att jag blev ofta rättad i början då liksom. Hur man skulle bemöta folk, hur man skulle ta i folk, framförallt hur man skulle ta i folk, att man var med på tårna. Och det upplevde, alltså jag fick mycket skit så att säga, med rätta, men det gav också väldigt mycket. Idag är det inte, nu är inte jag instruktör idag, så de gör ett superjobb, men det fanns inga hinder och så att säga, var ganska tuff på den tiden mot oss nya. Men det gav också väldigt mycket i slutändan, vill jag påstå. Så att, jag är väldigt glad för de åren som jag fick där.
Intressant. Men du beskrev då att Britt var din handledare. Och vad är skillnaden då? Så var det instruktören. Om vi berättar för lyssnarna, vad var skillnaden på handledare och instruktör då?
Hon har en spindelfunktion kan man säga. Hon ser till så att jag fungerar på olika enheter inom polisen, om det var utredning eller ungdom eller ordningen och sådär. Men hon trodde alltid på mig och tyckte att jag var ung och jag var väldigt mycket, ska jag vara ärlig och säga. Man märkte när jag kom. Och det var inte bara uppskattat kanske från alla led, och det kan man väl förstå, men hon trodde stenhårt på mig hela tiden,
Hur ung
vilket
var du?
var väldigt skönt. Jag var 20, ska vi säga, 22, 23. Och det är inte världens yngsta ålder idag, men då var jag var klart yngst
Men det är ungt
då.
för att vara, det är ungt, jag var exakt så, jag gick ju direkt från lumpen Så man var ju extremt ung alltså.
Ja, jag var inte särskilt torr bakom öronen heller. Så att man fick liksom, men hon var väldigt bra. Och sen hade man en instruktör då. Och det hade man ju på olika enheter. Men då var man ju mest på ordningen. Och han lärde mig hantverket, kan man säga. Så som jag idag skriver en anmälan, exakt så skrev han för snart 20 år sedan. Ja, det är helt sjukt. Vi ställer upp exakt likadant idag och det går igenom. De är jättenöjda med hur det ser ut då, stilistiskt, och det är liksom en grund som är 20 år gammal.
Ja, det är ju häftigt. Det är häftigt. Mm. Och det har vi också hört, värdet av äldre kollegor och instruktörer, men en del kanske inte har varit, så att säga, på pappret instruktörer, men man har varit väldigt liksom bra ändå i någon form av liksom yrkesmässig handledning, vad man ska göra och inte göra och hur man ska säga till människor. Sen är det ju också det här lite mer informella, där man själv kanske faktiskt lyssnar på, man ser att kollegor har framgång i en antingen förhörssituation eller kanske bara bemötande liksom ute på stan. Man tänkte, det var smart sagt, alltså. Han kom en bit där.
Ja, de var väldigt duktiga och erfarna, trygga kollegor. Oh. Jag hade ju säkert en 7-8 stycken jag kunde luta mig mot som hade varit med om de flesta larmen flera gånger. Mm. Det gjorde starten väldigt bra.
Men efter Hisingen, vad blir det då? Efter de här åren som du säger i alla fall har format dig som mest?
Då sökte jag mig till RLC, det är ett LKC då, men RLC, alltså radion. Och det fanns flera skäl till det. Dels tycker jag att det är en väldigt spännande arbetsplats. Och sen så hade vi fått 3 barn på kort tid och vi byggde hus. Och de hade en annan lönsättning, kan man säga, än vad som fanns på ordningen. Mm. Så det fanns många skäl att försöka komma in där. Och det gjorde jag, och så utbildade jag mig till operatör. Och så var jag där i 5 år. Och det var intensiva år och väldigt lärorika år. Man får verkligen veta allt vad som händer och sker i hela västra Sverige då. Och på den tiden fanns även FU-ledningen på RLC. Oh. Så att då fick man lära sig en hel del om det också då. Beslutsvägar och grunder för beslut och så vidare. Så att det var mycket som man fick med sig därifrån. Även om det är en väldigt intensiv arbetsplats. Oh. Och det är det fortfarande. Jag är inne och jobbar extra där ibland. Och jag högaktar dem som är där. För att det kräver sitt, kan jag säga.
Ja, verkligen. Bara hålla reda på. Och på den tiden alla radiobilar som var i, när man åkte på lite större grejer. Och de riktade dem på den ena och fjärde och satte ihop kanaler.
Vi hade olika radiosystem. Vi hade ju S70, S80 och Rakel samtidigt igång under en period.
Oh, wow.
Så att, ja, det var mycket.
Men jag menar, man kompletterar ju alltid med nya kunskaper när man byter liksom tjänst sådär. Hur tyckte du att du kompletterade upp dina polisiära kunskaper när du fick sitta liksom på ledningscentralen och snacka med bilarna ute på fältet? Vad lärde du dig av det?
Dels så fick man en väldigt god överblick kring hur ett ärende sys ihop i slutändan. Man fick ju gå med liksom från det att allmänheten ringde in någonting då tills dess att det var färdigt. Man fick en förståelse för helheten på ett sätt som var väldigt, väldigt bra. Ax till limpa på många ärenden. Och sen var man också instruktör. Det var många kollegor då som, hur ska man göra här och hur resonerar ni? Det var precis som att, det kommer jag ihåg själv, att man hörde gärna av sig till RLC då för att få lite tips och tricks, för de var ofta lite mer erfarna. Så det var också en vinst, tycker jag, som man fick med sig därifrån. Och sen är det att jobba under press. Man ska veta det, att man blir alltså inspelad dygnet runt där. Det är alla samtal, all radiotrafik, alltihopa, det spelas ju in. Det är såklart för allmänhetens skull och för vår skull liksom. Men man är under lupp hela tiden. Vilket inte är ett problem, men det är ett faktum. Och fick man också, man fick liksom, det var väldigt mycket beslut. Man fattade ju beslut hela tiden. Vi kommer med radiobil, vi kommer inte med radiobil. Framförallt det beslutet då. Så man blev ganska trygg i sitt beslutsfattande. Och man lärde sig att göra det fort.
Men hur var det att säga till folk så här, men vi har ingen bil, det kommer ingen bil, vi har av olika anledningar. Hur var det då?
Det var jättetråkigt ibland, det måste jag säga. Så det är lätt att säga, men jag kopplade det till 114-14 och så får jag en anmälan där. Det låter ju ganska enkelt, men när man har en allmänhet på andra sidan som verkligen vill ha en polisbil och man ändå vet att det inte kommer bli så, så klart att det var många sådana beslut som inte alltid var trevliga att fatta, men som gjordes ändå då för verksamheten helt enkelt.
Mm.
Men man lärde sig av det också.
Okej, så 5 år där uppe på radion då. Det tycker jag alltid var så intressant när man kom upp dit och såg hur folk såg ut. Man visste ju hur de lät liksom.
Ja.
Så skapar man sig en bild av hur de såg ut.
Ja.
Man var ju uppåt väggarna fel varje gång alltså.
Tror jag många känner igen. Idag är det lite mer skyddat, men det är inte lika enkelt att komma upp och sådär.
Ah, okay.
Men då var det många kollegor som kom upp och hälsade på.
Men sen då, du söker en ny tjänst, är det för att barnen har blivit lite större eller känner du att du ledsnade eller vad hände?
Nej, men jag var ju inte färdig med livet som uniformerad polis på utsidan.
Nej.
Och det kände jag väl ganska tidigt, men det är ju inte heller bara att lämna en enhet, utan man dels måste man få en chans och en tjänst och så vidare. Men sen hade jag sån tur att jag fick bli en del av en utväxling där RLC, eller det paraplyt som RLC låg under, gärna ville ha en viss individ till sig. Och han befann sig då i Nordost och då kunde man byta mig med honom. Så fick man behålla personalstyrkan. I övrigt finns det ingenting som går att jämföra med oss två, för han handplockades ut till en väldigt viktig funktion och jag fick då chansen att komma tillbaka till utsidan, men till Nordost då istället för Hisingen, vilket inte på något sätt var ett problem. Men, så då kom jag ut 2013 på hösten där till en områdespolisgrupp. Och då hade ju Pust kommit bland annat.
Vänta, vad är det då? Hjälp mig.
Det är ett nytt, eller det var då ett nytt avrapporteringssystem.
Aha.
Som det var omtalat, men det var igång när jag kom ut, så det var bara att lära sig.
Ja.
Och sen hade ju 5 år passerat, så att då var man inte längre yngst och sådär. Så att det var väldigt bra att få börja på en områdespolisgrupp som på den tiden var lite, eller ganska mycket annorlunda mot vad de är idag.
Mm.
Så jag kunde liksom skolas in långsamt igen i yrket på utsidan, kan man säga.
Ja. Jag kommer ihåg, jag får med, det hette RAR, va? Vi skrev i...
RAR hade vi
innan,
också.
Va?
Nej, men RAR och PUST, jag tror att de var tillsammans, båda två en period.
Okay.
Men RAR var ju ändå, det hade jag ju med mig från tidigare, men PUST var ju helt nytt.
Ja, jag fattar.
Men det lades ner sen efter inte så lång tid, så att, nej.
Ja, det där RAR vi hade, det var stökigt.
Ja, men det var ju... Ja,
jag började, det var. Jag vet, vi skrev ju på skrivmaskiner alltså, och satt och med Tippex och grejer. Nej, det var ju katastrof. Det var så olika färger på de här kopiorna. Det var ju karbonpapper emellan och så skulle en rosa upp dit och den gröna skulle upp dit.
Ja, man tror att det var på stenåldern liksom, men fortfarande kommer man ihåg det. Så.
Ja, det är otroligt. Ja, men det är ändå bra att ni fick pust där då. Men det där kom du in i rätt snabbt, eller?
Ja, det får man väl säga. Och sen hade vi på den tiden också, den gruppen jag ingick i hade som huvuduppgift kanske att bygga relationer med unga individer i utsatta områden, kan man säga. Det fanns ju inte på papper i särskilt utsatta områden och så då, men
nej,
det var ju vad det handlade om. Och vi jobbade mycket med relationer och den andra områdespolisgruppen jobbade kanske mer med repressiva saker då.
Okay.
Så att det var mycket, mycket möten med fastighetsägare och trygghetsvärdar och ungdomar med då för den delen, men inte så mycket kanske som man tänker sig polisarbete. Utan det var mer, ja, det var lite mjukare kanter.
Jag fattar. Det där är inte helt lätt att snacka med ungdomar när man är i uniform.
Nej, det var det inte. Men ändå var det lättare då än vad det är idag.
Oh.
Och det är inte så många år sedan. Men, nej, men så är det. Så jag fick vara där fram till 2015, tror jag. Då fick jag komma tillbaka till ingripande verksamheten då. In och rost och fick ingå i ett turlag igen. Så då var jag tillbaka på den rutan jag lämnade när jag försvann från Hisingen.
Och vad var skillnaden då, då om du tittar tillbaka till den här första tiden på Hisingen och sen så kommer då ett x antal år senare på IGV igen? Kände du någon skillnad?
Ja, men det är ju cannabis. Enorm skillnad.
Alltså.
Ja, cannabis och tabletter. Makalöst. Jag trodde inte i mina ögon när jag kom in. Det var egentligen i slutet på områdespolisverksamheten i Nordost som jag kom i kontakt med cannabisen så tydligt, men sen har den ju exploderat i användning. Det är en jättestor skillnad. Och sen hela den tekniska utvecklingen som vi hade inte smartphones när jag jobbade på Hisingen, och det kan tyckas oerhört märkligt. Idag så har man ju en bättre dator i fickan. Så att enorm skillnad med allt sånt där. Man blir filmad, man blir ifrågasatt, man blir liksom hela tiden påpassad överallt dygnet runt. Så att det är enorm skillnad mot tidigare.
Det är inte bara den där gå med liksom sabeln vid sidan och händerna på ryggen och liksom gå runt och spankulera.
Ja, men det är... Så yrket har ju liksom förändrats, och även kriminaliteten har krypit ner i åldrarna, blivit mycket grövre brott, och sen annan respekt för oss också, tycker jag. Det är många kollegor som får väldigt mycket skit, alltså tryckt i ansiktet, och det tycker inte jag att jag minns inte att det var så i alla fall.
Nej.
Sen när vi kom så var det åtminstone, man behövde inte tycka om oss, men man respekterade i alla fall vad vi gjorde där. Idag är det inte ens så alla gånger, utan man ifrågasätts hela tiden.
När du säger tryck i skjuten, verbalt tugg liksom, är det det du tänker på?
Ja, jo, men det är ganska, alltså det är ganska stygga påhopp, ofta på individnivå mot kollegor ute idag, som jag liksom, man baxnar ibland när man hör det. Jag fattar inte hur det kan komma ur 15, 16, 17-åringar ens en gång. Men där är vi, och där har vi att göra, om man säger så.
Ja, absolut. Ja, jag vet inte, jag kommer ihåg själv ändå, min pappa var ju polis och sådär, men jag kommer ihåg, jag hade en oerhörd respekt. Men det är inte bara, det har vi tagit upp tidigare, men det var inte bara mot poliser, utan det var mot vuxenvärlden på ett annat sätt
Ja.
kanske också, som fanns en respekt där man liksom, man tog det lite lugnt.
Ja, det gjorde man. Så att, nej, det där har förändrats. Och nu, om man tittar i nutid, så har ju polisverksamheten också förändrats jättemycket. Vi har ju kanske den bästa innovationen sen någonsin med våra telefoner idag då, där vi har liksom möjlighet till system som tidigare var kopplade då till RLC, som innebar att man behövde begära deras hjälp och så vidare. Det har man direkt idag. Man blir mycket, mycket, mycket mer effektiv idag i sitt polisarbete än vad vi var tidigare.
Jag såg på någon brittisk, jag tror det var någon, du vet när man, jag zappade förbi, det var ett tag sedan, men de har ju liksom med automatisering, om de ligger till exempel bakom en bil och bilen är lyst, då kommer det upp typ en varning, då ser datorn det liksom. Är det på gång i Sverige? Vet du något om det eller?
Ja, men det har vi. Det är bara det
Ja,
att
ni har det.
vi får inte kicka igång det nu, utan det ligger i vänt. Jag antar att det är beslut och integritet och sådär som behöver klubbas igenom, men systemet finns i de nya polisbilarna, men det används inte då ännu.
Tror du det skulle, vad tror du det skulle innebära om man liksom lagtekniskt fick, om man inte fick liksom till exempel smäda på det sättet som man får göra tjänstemän då inom polisen så där, man får skrika både det ena och det andra, och man ser ju ibland det dyker upp på Instagram och ja, man ser kommentarerna då, svensk polis är så mesig och så där, man bara får stå och liksom äta och tugga i sig det här folk säger. Skulle det hjälpa om man hade någon form av lagstiftning där, tror du?
Ja, kanske. Men samtidigt, mycket av det sker ju i stundens hetta. Jag vet inte om alla har med sig att det som är inspelning pågår. Vi har ju våra kroppskameror som vi spelar in mycket på. Men de kräver ju en aktiv handling utav oss, att vi sätter på dem helt enkelt.
Men när avgör du det då? Är det att du kommer att märka att ja, men den här situationen kanske börjar bli lite tillspetsad?
Ja, eller innan. Vi ska in i en lägenhet där det påstås vara bråk.
Ja.
Då sätter vi på våra kameror. Vi ska patrullera på ett torg där det ofta är stökigt, på med våra kameror och så vidare. Så det är väl en viss erfarenhet man lutar sig mot när de ska vara på. Ibland missar man, men ofta har man på dem i tid tycker jag.
Rent praktiskt, för det här fanns ju inte på min tid, men hur sker det sen liksom med den här, för det ska ju överföras information då från kameran och diarieföras, eller hur blir det efter ett pass slut liksom?
Ja, om det finns någonting av värde, alltså att man har varit ett ärende där kameran har spelat in någonting, så dockar man kamerorna i en docka som för över det till ett system. Och det här kan vi inte påverka, utan allting kommer med. Vilket är jättebra för allmänheten också såklart. Det är aldrig snack om att vi eventuellt kan ha manipulerat eller fixat till och så vidare, utan det som finns, det finns.
Det är
Så
av
det
och på.
funkar. Ja.
Just det. Men nu är du kvar. Det här, den anhalten du gick, nej vänta, du är nordväst. Är du tillbaks på
Nordost.
ost, förlåt,
Ja.
nordost. Du är kvar där
Jag är kvar.
fortfarande?
Jag är kvar. Jag har
Ja.
varit kvar då sen. Ja, så länge har jag inte varit någonstans. Och det är ju på ett sätt trivs fantastiskt bra. Men sen fick jag chansen att vikariera som ett lönevikt då, som det heter, som gruppchef från årsskiftet 17 tror jag det var. Och så fick jag fortsatt förtroende där och varit gruppchef sedan dess på ett huvudlag då vid ingripande verksamheten. Och det är ju ett helt annat yrke än att vara ordningspolis. Även om man jobbar på samma saker så är det ju en jättestor skillnad. Och det har blivit väldigt mycket mer att stå i som gruppchef idag. Jag vill inte påstå att de som var det förr inte hade fullt upp, men det är annat idag. Det är väldigt mycket annat med
Är det mer
det är
admin
kul.
eller?
Ja, men alltså, vi har implementerat karriär- och utvecklingsvägar som det heter. Där man ska få kollegor att vara kvar i yttre tjänst utan att behöva bli befäl. Vi har ett M-system med vilken nivå då man bedömer medarbetarna på. Man har utbildningar, arbetsmiljöansvar, lönebildning har du ju också.
Jaha,
Så det är ju annat idag än att placera ut poliserna på olika patruller och sen leda insatser. Det är liksom bara en liten del av hela
okej.
paketet då. Så att,
Ja, där ser man. Jag kommer ju bara ihåg vad typ våra yttre befäl var ju våra gruppchefer typ, liksom när man kom i turlagen en gång i tiden. Ja, det var ju mest att de hade operativt tror jag då. Det var väl
Ja.
lite med listorna kanske och sådär, men inte tror jag det var så mycket på den tiden.
Nej, jag kommer inte ihåg det heller. Man fick väl liksom, ja, du ska åka med den här kollegan i den här bilen och sen så hände något stort så var han eller hon insatschef där liksom. Det var ju så som jag kommer ihåg det i alla fall. Idag sitter vi hur många timmar som helst med ja, semestrar eller utbildningar eller löner eller skattningar, mycket skattningar och sådär. Och jag ska inte säga att jag har ett fantastiskt jobb. Alla er som lyssnar, ni ska inte vara oroliga för gruppchefsfunktionen. Den är fantastisk, men det är mycket. Så
Ja,
kan man
jag
säga.
fattar. Jag tänkte att jag ska gå tillbaka lite till början där som jag tror många som går in i yrket som man inte tänker på, som du sa. Och det är ju det här med att man, en del av de flesta kanske skaffar en familj. Och i ditt fall så nämnde du tre små barn och hur mycket det påverkar. Jag menar, man gör tre skift och så, det är rätt tungt att
Ja,
få ihop allting.
det har det varit. Det är bara 40 månader mellan alla tre där, så att det var väldigt
Starkt.
intensivt. Men jag hade aldrig löst ut det utan min fru, alltså. Aldrig någonsin. Hon har haft en enorm förståelse och acceptans för att jag är borta högt och lågt och mest hela tiden emellanåt och dessutom inte kommer hem när jag har lovat för att någonting har ställt till mycket, mycket sånt där alltså. Så att det är bara hatten av och till henne då i mitt fall, annars hade det aldrig någonsin fungerat.
Ja, det krävs sin partner och
Kan man säga.
vara tillsammans med en konstapel.
Ja, men det är otroligt viktigt och det är liksom inget man kan inte garantera att det ska fungera när man börjar polisskolan, men
Nej.
ska man vara långvarig på treskiftet så det går aldrig om man inte har en stabil parrest och göra det med liksom.
Nej.
Nej.
Nej. Men framtiden då? Hur ser det ut? Vad blir det? Finns det några liksom tankar i huvudet så här? Jag förstår att du trivs väldigt bra där du jobbar och sådär, men Finns det några tankar, vad, någonting du skulle kunna tänka dig göra i framtiden, bara så här rent hypotetiskt till och med?
Jo, men det är klart att det. Samtidigt så har jag alltid levt efter, jag måste verkligen vilja söka mig till någonting och inte bort. Det är lite klyschigt, men jag tycker jag, så länge jag trivs så som jag gör idag och inte, vad jag vet i alla fall, far illa fysiskt, så är jag gärna kvar här. Men jag kanske återgår till journalistyrket då, som alltså presstalesperson eller någonting inom kommunikation i polis.
Just det.
Myndigheten då, så kan det bli, men då ska man ju också få den chansen i konkurrens med andra och så vidare. Så att man får vara lite ödmjuk där såklart, men det där lockar ibland. Så vi får se var jag landade. Inga planer i alla fall just nu att lämna det som jag är inne på.
Nej. Nej, spännande. Ja, innan vi rundar av här så måste vi givetvis kolla lite gällande ditt polisfilmstittande. Är det mycket eller är det lite?
Nej, nu är det ju den tunna blå linjen som
Ja,
det är lite
det är
utav.
många som tittar på den.
Ja. Ja, men där får man ju sin veckodos i alla fall. Och den tycker jag är väldigt välgjord med inte minst kostymen i den serien som stämmer väl överens då med hur det ser ut i verkligheten. Och det har den gjort väldigt bra.
Tycker du det är
Sen.
viktigt om du kollar på en svensk deckare eller polisserie till exempel att kostymering och sånt där inte är korrekt?
Ja, det är nog viktigare för oss som jobbar med det här än den stora massan. Men för mig är det viktigt. Jag tycker det blir lite oseriöst om man inte har koll på så pass enkla saker som nomenklatur eller klaffar och så vidare. Men där är de väldigt långt framme tycker jag. Så att, den har jag fastnat för.
Ja, kul, kul. Ja, men det är ju faktiskt, man får verkligen en, det finns en liksom verkligen känsla av realitet i den serien som jag tycker är spännande. Och särskilt när man har varit i yrket själv, så lite,
Ja,
även hur
sen för,
kollegor
de,
studsar mot varandra och lite sådär.
ja, men så är det ju. De följer ju dessutom ett ordningsturlag då. Och det är precis det som jag jobbar med. Så att det är väldigt nära min vardag.
Ja, men grymt Johan. Stort tack. Det blir ju en snabb genomgång av en karriär så här på runda slängen.
Halvvägs.
Ja, halvvägs. Den är halvvägs upp.
Ja.
Hoppas det blir lika spännande. Det började intressant med tankarna kring att bli polis när man blir rånad på en bensinmack. Det var ju kanske något man hade önskat. Men där ser man. Det är
Ja.
tillfälligheter som leder oss hit eller dit ibland.
Ja, men så är det. Så är det.
Vi pratar vidare i ett avsnitt på Patreon och ni som är Patreons, vi hörs där och fram till dess Johan, tack så länge.
Tack, tack.
Tack. Snutsnack är slut. Ja, det blir ju så. Men som ni vet så är vi tillbaka till nästa vecka. Nytt avsnitt, ny gäst. Bonusmaterial finns på patreon.com/snutsnack. Vi hörs. Hej.